Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Var bara där själv hela tiden så är allting jävligt enkelt.
Värvet. Jag tänker att det finns kända människor som är kända sedan så länge att den yngre generationen kanske har tappat liksom kopplingen till varför de här människorna är kända. När jag var liten var Alice Timander en sån person, sinnessjukt känd, men jag hade aldrig riktigt någon aning om varför. De är otroligt skilda personer såklart, men jag kan tänka mig att det finns kids där ute som faktiskt inte vet vad Glenn Hyséns värv var från början.
Han är världens bästa inneback, sa Bobby Robson efter matchen. Glenn Hysén var planens gigant.
Ja, han är verkligen en av våra bästa fotbollsspelare genom tiderna, och länge var han det första fenomenet som fick 6 getingar i Expressen. Det här har skrivits mycket om. Det är efter en bragdmatch 1988 där Sverige mot alla odds lyckades hålla nollan mot England. Jag antar att det var lite som den match för drygt en månad sedan där Sverige också fick 0-0 mot Italien och räddade Sveriges medverkan i VM. Vi ska prata mer om det strax, men fotboll på 80-talet var en helt annan bollsport än det är idag. IFK Göteborg var ett av Europas bästa klubblag, men spelarna hade för det mesta helt vanliga jobb. Det fanns bara en bråkdel av de pengar som rör sig i sporten idag. Hur som helst, det som är speciellt med Glenn Hysén utöver den fantastiska fotbollskarriären är att han har lyckats hålla sig aktuell och intressant även långt efter att kommentatorskarriären, karriären efter karriären, tog slut. Idag gör han reklamuppdrag, poddar, krönikor i GT som för övrigt tecknas ner av en skribent. Glenn pratar, skribenten skriver. Och vad som känns som 1000 andra järn i elden. Och han levererar liksom alltid, oavsett om det är lekprogram i TV eller på sitt oerhört populära Twitterkonto med nära nog 250 000 följare. Och varför han är så bra? Ja, det ska vi försöka sätta tänderna i nu. Så, inspelat på Hotel Pigalle i Göteborg. Här är Värvet avsnitt 303, producerat av Clara Wallin och presenterat i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Varsågoda, här är en Glenn Hysén. Hur mår du?
Jag mår skitbra. Kanon.
Ja. Du ser bra ut.
Ja, ja, fan. Jag har gått ner 12 kilo. Jag tränar ju fan 4 gånger i veckan.
Du gör det alltså? Mm. Är det nytt?
Nej, det är inte nytt att träna 4 gånger i veckan. Men det var ju länge sedan jag gjorde det nu. Ja. Jag har ju hållit upp ett bra tag.
Och hur kommer det sig att du gör det nu då?
För att det var uppe i 108 kilo. Då känner man ju att det är gåret. Nu får det fan med hända något.
Och, så då har du någon personlig tränare?
Eller? Ja, jag hade det i början då. Sandra då, ute på, i Partille på nya arenan. Mm. Så hon var ju med i början då, till man kommer in i det. Och sen är hon med någon gång då och då nu. Mm. Men 90% kör ju själv. Wow. Jag och en kille till då.
Vad gör du då?
Allt.
Styrketräning?
Ja, styrketräning. Flås på rodmaskin. Sitter och trampar på en cykel. Jag springer ingenting. Det är så jävla tråkigt.
Ja. Du har sprungit färdigt.
Det har jag gjort kanske. Ja.
Du gör ju så otroligt mycket, verkar det som, utifrån. Så att, hur ser en vanlig, ovanlig Glenn Hysén vecka ut?
Den här veckan har jag varit späckad nu. Men jag är ju sån att jag måste skriva upp allting. För jag kommer fan inte ihåg vad jag ska göra imorgon. Knappt. Mm. Jag vet inte varför det är så. Men det är bara för man tar dagen sen den kommer. Liksom. Nu är det podd imorgon. Som vi kör ju också en podd. Mm. Men bara sen ett år tillbaka. Då. Sen var det detta då. Igår, fan gjorde det igår. Jo fan, jag skulle ut och byta däck på bilen bland annat. Och sen var det en liten intervju med GT. Mm. Sen är det krönika igen. Jag kör en krönika i GT varje vecka. Så det är, håller på sådär. Det är ju aldrig något långtråkigt direkt. Nej. Det är olika saker varje gång. Mm. Så det är inte 7-4 jobb och liksom slentrian på något sätt. Utan jag måste säga att jag har det jävligt bra.
Du har en ganska utpräglad liksom frilansartillvaro kan man väl säga.
Ja. Och kan ju välja lite grann om man vill. Det som låter roligt har ju. Mm. Sen det som låter lite mindre kul, det kan ju också vara jävligt roligt. Lite udda saker. Mm. Som typ vara med på ett simhoppsprogram. Det kommer man göra en gång i livet. Mm. Som jag var med för några år sedan. Och det var ju fruktansvärt roligt, fast svårt naturligtvis. Mm. Men det var ju katastrof och helt värdelös. Men det är ändå jävligt roligt.
Men hur kommer det sig att du liksom är så... För du verkar ju tacka ja till det mesta verkligen.
Ja, det kan tycka så. Men jag tackar nej till ganska mycket också som inte verkar kul. Liksom.
Okay.
Man måste ha någon sån här liten touch av att det känns att det är roligt på någonstans i grund och botten. Inte sitta bara och mala skit. Liksom.
Så vad tackar du nej till? Vad är ett klassiskt?
Ja, sitta på... Typ, jag har tackat nej till... Nu har jag varit med där en gång i och för sig, sista tiden nu, men opinion typ live på, jag vet inte om det är SVT eller vad det är, eller jag kommer inte ihåg det nu, men sitta och älta massa jävla i, vad det nu må vara för någonting. Den gången jag var med så handlade det om fotbollssupportrar sådär, att det hade man ju lite grann och man hade ju lite, man visste ju lite om det där. Men när det är socker så någon vill ha bara en liten en kommentar, man ska stå där och vela om man inte vet riktigt vad man, är du inte insatt så ska man fan få med i det alltså.
Men vet du att vi har sett förr?
Alltså, nej, tyvärr.
För jag tycker du verkar ha väldigt gott minne när det gäller vissa grejer. Liksom. Du kommer
ihåg... Jo, jag kommer ihåg folk och så gör jag oftast.
Men det verkar som att du kommer ihåg varenda jävla fotbollsmatch du har spelat också.
Det kan jag inte påstå, men det som är längre tillbaka i tiden kommer jag ihåg mer än det som hände förra veckan. Mm.
Jag var redaktör för ett program som hette Mitt liv är ett skämt, tror jag det hette till slut.
Ja, jag känner igen det där, ja. Men jag kan inte komma på vad det var bara.
Du gjorde stand-up inför...
Ja, ja, för fan! Det var ju Magdalena Graf för någon som var med också.
Exakt.
Och han, Örtendal, vet han. Den arge snickan, inte Örtendal, arge snickan, vet han.
Var han med också?
Jag tror det.
Kommer inte
det var på... En liten, litet ställe i Stockholm på Söder.
Ja, Boulevardteatern.
Boulevard, så var det.
Körde ni stand-up. Ja. Vann du?
Nej, det var så det var tävling en mot en och så var det utslagning hela tiden, tror jag.
Ja.
Jag torskade mot Graf, tror jag.
Ja, okej. Ja, men då förlorade du helt enkelt.
Jag förlorade, ja. Men och, det var fruktansvärt nervöst.
Ja, jag har för mig också att du vägrade ta hjälp. De här klassiska stand-up-skämten vill du inte köra riktigt, utan du ville mer...
Ja, lite så, men alltså, jag vet inte varför jag sa så, men det var lite skämt med Anton och sånt där som funkar ju. Mm. Men han är ju med på det, så fan jag kommer inte exakt ihåg vad det var nu. Det var någonting med städning och så ska man städa upp allting när ungarna har lekt och sådär, men ställa in det i garderoben, men det fick inte plats för det stod ju Anton.
Han var ganska kul.
Något sånt. Ja. Men det var ju jävligt nervöst att stå där liksom och ska vara rolig för folk. Mm. Det är bara hoppas att de har sagt till dem att applådera även om det inte är kul.
Och det gav ingen mer smak direkt? Du har inte gett på någon...
Ja, men jag har gjort ett par grejer till efter det. Vi stod och roastade Frank Andersson på Nalen i Stockholm. Okay. Jag och ett gäng till. Mm. Och det var ju spikat där inne 500 pers. Och det där skulle de sända på tv, hade de tänkt sig. Men det var alldeles för lågt under bältet. Alltså, okay. Det var ju bara sexskämt och grejer hela tiden. Jag såg det, är ingen jävel som vågar sända det. Nej.
Jag fick hem en sån där tidskrift som handlar om ADHD. Damp rätt ner i brevlådan bara. Frank, han blev väldigt lättad när han fick diagnosen ADHD. För den enda diagnosen han kan stava till. Men han har sagt att hans liv har kommit i ordning nu när han har fått sin medicin. Viagra. Och sen kommer en grej här. Om Frank Andersson gifte sig med Anne Frank, hade hon fått heta Anne Andersson. Vad fan är skämtet i det liksom? Vem fan har skrivit det skämtet?
Det var fruktansvärt roligt och folk gapskrattade alltså, fast det var ju lågt, jävligt lågt.
Fick du hjälp med skämten då eller?
Ja, några av dem. Sen fick man ju hitta på lite själv då. Frank kände jag ju som gammal, så jag vet ju att han tar ju vad som helst. Mm.
Du, jag har ju hört några intervjuer med dig och jag har slagits av att du är så, verkar så oerhört öppen liksom.
Ja, jag har ingenting att liksom dölja på något sätt. Och nej, jag förstår inte varför man ska kunna vara det.
Har du alltid varit det?
Ja, i varje fall från vuxen ålder, när man räknar det vet jag inte, men för farsan och morsan har ju alltid sagt, för fan, både den du är och säg vad du tycker och liksom ha lite igen någonting, eller utan var så öppen du kan liksom i alla sammanhang. Sen kanske inte de hängde med riktigt under den här jätteperioden där då, när det bara gick rätt upp. Mm. Det var ju lite för mycket för dem också. Mm. Men jag har ju lärt mig genom åren att man lever ju länge. Alltså man håller på och konstlar med att vara någon annan och spela någon jävla roll som du inte är. Liksom. Det går inte. Utan det är bättre att vara där man är och så säga det man tycker och så får de ta det. Eller ja, tar de inte det så skiter det. Mm.
Men finns det grejer som du tänker så här, ja, men, aj, fan, det här är privat i alla fall liksom?
Ja, alltså vad man gör hemma med sin respektive och sånt där och vad man gör på familjeträffar och sånt, det är väl ingenting som ingen som har med det att göra. Nej. Så det där har ju aldrig kommit fram direkt så där. Tror jag inte i alla fall. Inte vad jag vet.
Men har det kostat att du har varit så ärlig då?
Nej, inte vad jag kan. Jag har aldrig märkt någonting, utan det enda man får är positiva. Alltså det kommer folk fram var och annan dag och säger fan vad skönt att höra det och det och det och det liksom. Mm. Och det behöver inte vara att man har avslöjat någonting, liksom något jättestort sådär, utan det är bara att man är som man är. Jag är den jag är och sen får de tala eller skiter det. Va? Mm.
Och jag tänker kanske att det är därför du har hållit så väl också, alltså jag menar som medieprofil så att säga. Att du...
Ja, det tror jag också. Men det har man inte gjort medvetet för att man ska hänga med i media. Det har ju bara blivit så. Jag hade ju aldrig tänkt mig när jag slutade på Vi har satt exempelvis som kommentator och tänkte, vad fan ska jag göra nu då? Så gick det ett halvår. Sen kom det första, så kom det andra. Och sen, jag har aldrig haft så mycket att göra som jag gör nu. Mm. Med olika saker till höger och vänster och liksom ute och flyger och far som jävla dåre. Så att jag är chockad över vad som händer riktigt.
Mm. Det var ju ett jobb som du hade väldigt länge, typ så här, vad var det, nästan 20 år?
Ja, jag var 19 år.
Hade du föredragit att ha ett sånt liksom mera, lite mer inrutat liv?
Nej, jag tror inte det. Det skulle inte passa mig. Jag jobbade som elektriker en gång i tiden i 8 år. Det var i och för sig jävligt kul. Men då var man ju mellan 18 och 23, 24 kanske. Så då funkade det. Det var ju det man visste ju inget annat. Så jag hade jättekul på den tiden med, som elektriker. Och liksom att sitta i en byscha med målare, golvläggare, snickare och köta skit. Liksom. Det är ju omklädningsrummet. Det är ju samma sak där. Mm. Så det tyckte jag var skitkul. Men jag tror inte jag skulle kunna gå tillbaka den här inrutade mönstret nu. Det skulle nog inte funka, tror jag.
Men som frilansare, jag kan ju beklaga mig ibland över ensamheten liksom. Men tycker du att det är ett problem?
Nej, tvärtom. Ensam, jag vet inte, när någon gång man är ensam, det är på hotellrum. Och då är det likadant när man var på Viasat Sport. Alltså, det var jag som skulle resa till Stockholm varje gång. Mm. Eller någon annanstans. Och jag var alltid ensam från Göteborg då. Alla håller ju till uppe i Stockholm. Liksom. Så det är väl det jag kan säga. Bara att man kände sig ensam kanske på hotellrummen och sånt då. Men Nej, absolut inte. Det är folk i görningen överallt. Mm. Så att, nej, för fan. Vi har spelat in saker som kommer nu nästa år som har varit för jävla roligt. Alltså. Och det kommer grejer att spelas in efter jul och nyår här nu som kommer att vara super. Alltså.
Men vad är det för något då?
Ja, det får man ju inte säga.
Ah, okay.
Men det kommer.
Men det är någon slags humorsammanhang för tv?
Alltså, det är ju inte ett humorprogram, men det är mycket humor i.
Okay.
Det är ju inte menat som ett skämtprogram på något sätt överhuvudtaget, men i och med att det är en grupp av människor som trivs bra ihop så blir det ju jävligt kul.
Okay. Men du, en sak som jag slår mig när jag läser intervjuer med dig och hör dig prata i andra sammanhang är ju liksom att du verkar så sorglös.
Hur menar du då sorglös? Alltså...
Ja, du verkar, på engelska säger man väl carefree, alltså att du verkar ta lätt på livet.
Ja, väldigt lätt. Jag orkar inte hålla på med och så lägga energi på saker och ting som man inte kan göra någonting åt. Folk går och snackar om fan vilket väder, fan vad det blåser då. Jaha. Ja. Och vad fan ska du göra åt det då? Mm. Ska du lägga energi på att liksom bli sur för att det regnar? Det regnar ju här jämnt. Mm. Så nej. Sådana där grejer orkar jag inte bry mig om överhuvudtaget. Då är det bättre att vara positiv. Men alltså, jag vet inte när riktigt. Det är klart man blir ju ledsen när det händer skitsaker om någon går bort eller vad fan. Sådana grejer, det är klart. Då är man ju normal. Liksom. Men i övrigt så är det ingen anledning till att vara sur och bedrövlig. Vad fan? Ta det som det är. Du lever en gång. Jag tror att man kommer tillbaka i ett annat liv. Det kan ju säga. Utan är man död så är man stendöd. Och då gäller det att utnyttja det som är under tiden när man lever. Har det kul.
Mm. Har du kul då?
Jag har det jävligt roligt. Ja. Och jag tror att de i omgivningen har det också. Utan att skryta på något sätt. Men, sen finns det ju sådana som tycker att jag tar kanske lite för lättvindigt på allting. Bryr mig inte så mycket om... eller bryr mig jag ju, men... Jag ser ju hellre att andra kan ta tag i det då. Pappersexercis exempelvis. Jag skickar mina egna fakturer nu för en gångs skull. Det har jag inte gjort i hela mitt liv. Allt med papper och med alltså, riktiga saker. Försäkringar som ska komma ut efter man är 60-65 där. Det ordnar sig. Jag är lite för att man bryr sig lite för lite då. Det är vissa som stör sig på det liksom, att fan, ta tag i det här nu. Men, ja, det är löst. Det ordnar sig.
Men har du problem med liksom, alltså på så sätt ansvar?
Alltså ansvar när det gäller sånt där så är jag helt värdelös med papper och sånt. Mm. Kontrakt och såna här grejer. Det är klart att jag skriver ett kontrakt så följer jag ju det naturligtvis. Men väldigt sällan man läser det här finstilt eller sånt där. Utan det ser bra ut och så skriver man på och så kör vi. Mm. Och peppa, det har ju inte hänt någonting ännu som har blivit fel.
Du har aldrig blivit blåst?
Nej. Inte på några större grejer, småskit eller det hänt, men jag kan inte påminna mig just nu om någonting.
Men det där har ju du pratat om förut, men liksom det faktum att du inte gick ur din fotbollskarriär med någon liksom ekonomisk, alltså du hade ju ingen buffert, eller då nej, kanske du hade det, men...
Nej, alltså de pengarna vi tjänar, de spenderar vi, och ju mer du tjänar, ju mer spenderar man, alltså det är ju, man hade ju bra som fan. Mm. Men sen så lade man undan lite pengar till försäkringar och sånt, men de försäkringar som jag hade då i England typ, de har ju bytt företagsnamn nu 18 000 gånger, så nu får jag bara gräva det här innan 60 här. Och sånt där tycker jag är så jävla jobbigt, att jag tycker att det ska sköta sig själv liksom. Då ska man behöva jaga upp det i företaget och så har man bytt namn till det andra. Så. Mm. Men det är ju pengar det handlar om. Så det...
Ja, det är din passion inte? Eller del av den i alla fall.
Ja, du menar fotbollen eller vadå?
Ja, de här pengarna som du pratar
om. Ja, men jag tjänar ju pengar på att skicka fakturor och även då försäkringar här. Och det är ju inga megapengar. Men jag klarar mig ett par år på dem här. Så att, det är klart fan att man ska ta tag i det. Men där är jag jävligt dålig. Mm.
Men du, är det fel att säga då att du vet i princip inte vad ångest är?
Ångest? Ja. Nej, det måste jag nog erkänna att det har jag nog... Jag tror aldrig jag har haft det faktiskt. Inte vad jag kan komma på. Mm. Ångest och ångest. Alltså, den enda gången jag har känt vad fan såg du nu för någonting. Det var när vi var uppe i... Och en sak som jag ångrar lite. Det var vi var inbjudna till kungahuset, slottet. De har ju såna inbjudningar varje år. Två eller tre stycken var det nu. Detta är 88. Då kom vi in där i frack och Helena, då, min förrätta fru, hade ju någon jättefin långklänning och grej. Och så kom hon fram den här... Det här var eftermiddagen då. Taras Wahlberg tror jag hon heter, va? Mm.
Elisabeth.
Kommer fram och så säger hon så här till mig att önskas det talas med konungen. Jag tänkte att 5 sekunder... Varför då? Nej, så vad vill han mig? Alltså, det var ju inte något illa ment på något sätt, men jag blev lite småchockad. Alltså, vad fan ska jag prata om han om nu? Men nu i efterhand så ångrar man ju, fan man ska gå fram och snackat med han.
Ja.
Men han var ju ett annat rum liksom. Han hade stått där så kanske det hade blivit... Mm. Men det kändes som att jag var lite nonchalant där liksom. Men det var inte det jag menade, utan det var bara helt... Jag fick en chock bara, vad fan, vad ska jag snacka med honom?
Mm.
Men han verkar ju jävligt skön liksom. Han är inte... Han är född kung. Han kan inte hjälpa, jag tror inte han vill vara det.
Nej, det kan du nog ha rätt i. Och han har säkert haft en del ångest, kan jag tänka.
Ja, det har väl hänt en del genom åren. Men det har väl hänt många andra också, fast inte i den positionen då kanske.
Mm. Så då, alltså, du kan gräma dig för grejer?
Ja, men det är just den som sitter mest inbultad i hjärnan. Så mycket annat, det är lite småskit bara som kanske... Nej, jag är ändå att... elak mot någon. Jag är inte den typen som är elak mot folk.
Nej, men är du inte onödigt rak ibland då? Nej.
Nej. Nej. Jag kan inte säga att nej. Det var ju en sån här sak också, gå ner till Arbetsförmedlingen. Vad fan ska jag inte kunna göra det för?
Nej, det är klart.
Nej. Jag har inget jobb. Vad ska jag göra nu då? Jag kan inte skita ut pengar liksom, utan ja, då får man ju gå ner till Arbetsförmedlingen. Och då säger alla, varför gick du dit? Du behöver inte gå dit. Jo, jag behövde gå dit.
Mm.
Och varför ska jag inte kunna utnyttja det som alla andra gör som är arbetslösa? Och där är jag ju totalt, det spelar ingen roll vad fan du heter. Alla har ju rätt att gå dit.
Mm. Men det där kan jag ju tänka mig att i mina värsta liksom, svackor i livet, då har det ju varit för att jag inte känner mig behövd, tror jag, överhuvudtaget. Att man inte just så här, man har inget sammanhang och det är ingen som ringer och frågar en om någonting. Sådana liksom, svackor, har du haft det?
Nej. Det var under kanske... 3 veckor, 4, kanske en månad eller 2 under just den perioden när jag gick från Viasat och inte hade någonting, för jag, då var det ju helt tomt liksom, vad i helvete ska jag göra nu?
Mm.
Men så sprang jag ju på 2 killar då, som jobbade på en fotbollsmagasin som heter Match här i Göteborg, Ulf Jönvik och Patrik Hed, och de 2 bad mig komma ner, du kan göra lite grejer här. Och så började jag med dem några timmar kanske i veckan först, och sen var jag där varje dag, och så blir det mer och mer och mer och mer, och det var nya idéer och de kom med idéer, och så jag var ju rätt in i det igen.
Mm.
Och sen blev det bara mer och mer och mer, och så kom Unibet på det, och sen pang, pang, pang. Det var just bara en månad eller 2 som man var liksom, som man tänkte lite, fan, vad händer nu?
Mm. När sa du förlåt senast?
Ja, det säger jag rätt som det. Det kan ju vara för små skitsaker bara. Alltså, att man har glömt om någonting eller förlåt. Nej, jag har inga problem att säga förlåt.
Nej.
Jag kan inte komma på exakt varför jag har sagt det senast, men det är säkert någonting som jag har glömt när jag snackar med Camilla. Hon har sagt att nu kommer de på fredag, och så har jag 40 andra grejer i huvudet. Kommer de på fredag? Men jag har ju sagt detta nu 3 gånger att de kommer på fredag. Ja, förlåt.
Mm.
Så där är jag ju mycket sånt där alltså.
Mm. En sak som jag inte visste om dig innan jag började läsa på nu, det var ju det faktum att du är ena halvan av ett tvillingpar.
Yep.
Men hur lika är ni?
Jag tror eller vet att vi är jävligt lika rent mentalt sättet och sådär. Lugna och sansade, hetsar jävligt sällan upp sig liksom, och har lätt att umgås med folk. Snäll, hon är ju görsnäll också liksom. Det är jag med. Alltså, kanske inte folk tror kanske någon gång emellanåt, men jag är snällt som människa. Och vill alla väl, och kanske är lite väl åt det hållet när man tror på allt och alla, och är kanske lite naiv i vissa sammanhang att du kanske inte skulle lita så mycket på den här gubben. Men jag har aldrig blåst någon. Hon är precis likadan i sättet. Sen kanske hon är lite mer så här att hon inte vill vara ensam. Jag har ju varit själv ett tag. Det har ju inte varit hela mitt liv förrän när jag skilde mig från Helena då. Så var jag ju själv i 6 år. Och det var ju... Herregud, det var ju drömmen alltså, bara sköta sig själv. Men sen vill man inte vara så resten av livet. Men under en period gick det hur bra som helst.
Och vad blev det av henne? Hon blev inte idrottskvinna.
Nej, hon spelade handboll ett tag i Heim, hette en klubb här i Göteborg. Men det var ingen sån här jätteseriöst, men hon var med där ett tag i alla fall. Men nej, hon fastnade aldrig för det. Sen började hon jobba på ett företag ganska tidigt och jobbade där i fram tills för ett år sedan i stort sett. Ganska lång tid. Fast företaget bytte ju namn 3-4 gånger så. Men det var ju samma företag. Så att hon har ju haft en fast liksom, situation med jobbet om man säger så, hela livet. Och vi har ju umgått så mycket det går liksom. Även när vi var utomlands. Så, hon var ju inte nere i Italien tror jag. Men hon kom väl till England tror jag. Holland var med nere i. Så vi har ju alltid haft kontakt. Och nu bor vi ju uppe i Lunden här, 500 meter från varandra. Så att vi träffas ju minst en gång i veckan.
Mm. Är ni tajta?
Ja, mycket.
Är du en familjegubbe?
Jag försöker vara det, men det är jävligt svårt när man är ute och flyger och får vad som gör. Liksom. Jag har ju ingen fast... Liksom. När jag är hemma så vill man ju ta det lugnt lite grann. Och träffa så mycket, naturligtvis träffa barnbarn och barn så mycket det går. Men de har ju också sina grejer. Liksom. Anton har sina grejer, Tobbe är blåvitt. Han tränar ju för fan 5-6 gånger i veckan. Mm. Alexander har ju jobb också, han har familj nu. Och så man önskar att man kan träffas lite mer, men varje gång man träffas så är det ju full rulle. Jag har en dotter som bor i Norge. De har ju inte träffat nu på 1,5 år säkert. Vi pratar ju med dem naturligtvis, men det hade varit kul att träffa dem också. Men det är alltid någonting, antingen det är jag som är borta eller de jobbar ju båda två och håller på. Liksom. Det är så det är bara. Mm.
En fråga till om tvillingar, för de är ju ganska små ofta när man föds, va? Var du liten när du föddes?
Det får du fråga någon annan. Jag har ingen aning.
För du är ju en stor kille. Ja. Och var det också en tidigt. Men var du liten som barn? Eller
ja,
du...
jag var ju liten alltså fram till 15 kanske. Kort. Jag drog iväg där 16-17 någonstans. Då växte jag som fan. Men innan dess var ju... Jag kan inga exakt centimeter i antal ännu, men då var jag inte stor alls. Nej. Men sen brände det på.
Du kommer härifrån. Du är från Hisingen. Sveriges största är jag. Nej. Sveriges tredje största.
Orust och Tjörn är större, tror jag. Nej, förlåt, inte Orust och Tjörn. Nej, det är
Gotland
och Öland är ju störst. Och sen kommer nog Tjörn, Orust och sen är det Hisingen, tror jag.
Tror du det?
Tror det. Om det är femte största kanske.
Ska vi googla?
Nej,
vi skiter
det. Det spelar ingen roll. Gör vad du vill. Jag är inte hundra på det, men...
Men skitsamma. Ja. Men du brukar beskriva din barndom som trygg liksom och bra.
Ja, för morsan var ju hemma hela tiden. Hon hade ju inget jobb. Han jobbade ju farsan och slet och drog in kulor. Och vi kunde inte spendera pengar hur som helst. Utan vi fick det nödvändigaste. Vi hade ju mat på bordet och fick lite kläder och då. Och de gjorde ju så gott de kunde. Och han jobbade och slet. Så att vi har ju växt upp med att tack så mycket och få det. Och vi hade ju aldrig de senaste kläderna eller... Jag var ju aldrig ute och reste eller något sånt där. Jag hade ju inte farsan ro med, liksom, eller morsan och farsan. Det var ju bara han som jobbade.
Men det var väl inte heller liksom på samma sätt. Alltså, nu för tiden så är det ju som att det liksom ingår att man ska åka utomlands 2 gånger om året.
Ja, det är väl lite så. Och jag tror att det är, jag tror nog att det är ganska många som bara för att de ska göra det så kanske de drar in på andra saker för att lägga undan de pengarna till en resa istället. Mm. Och det är ju liksom, kan man... Jag skulle nog kunna tycka att det var rätt kul på ett sätt och jävligt inspirerande att lägga undan pengar om att ha som man klarar sig. Liksom. Men att man sparar och sparar och sparar. För att man uppskattar när man åker iväg då en vecka till Mallorca eller nu jävligt mycket mer än att bara kan spotta ut dem. Så här, nej, åker vi dit så åker vi dit. Mm. Jag tror att det känns lite större om man kan spara ihop och slita lite för att få ihop det.
Och det var ju inte, alltså det jag försöker komma fram till är väl att du växte upp på 60-talet.
Ja.
Och det var ju, jag antar att det inte var liksom samma, det fanns inte den kulturen då, att man reste jämt.
Nej. Jag vet inte hur kulturen var när det gäller resor och sånt, men vi var aldrig ute, vi hade aldrig råd att göra det. Jag vet väl att andra, någon i klassen var ute och åkte, eller var ute, de åkte någon gång, men det var ju ingen sån här som alla drog iväg till parti i minut liksom.
När var du utomlands första gången?
Ja, utomlands var inom fotbollen då. Handbollen. Jag spelade med Varta, både i fotboll och handboll. Då var vi i Skottland och i Tyskland, Norge, Danmark. Men första typ semestern, alltså ner i värmen någonstans, det var nog kanske 80 kanske eller sånt där. Mm. Eller ja, kanske var någon gång innan det, men fotbollen har ju gjort så att man har kommit ut i världen lite liksom.
Ja, det får man väl säga att man gjorde. Men du, hur var du i skolan? Vem var du i skolan?
Jag var en sån här stressad sak som irrade omkring, som kunde sitta still. Hade man en penna där så åkte den i bordet så här hela tiden. Ut på rast, spela fotboll eller spela handboll eller måste hända någonting. Och så väldigt average, alltså snitt på det mesta. Helt värdelös i matte. Då hade jag nog svag 2, tror jag. Gympa naturligtvis var ju hur bra som helst. Om någon jävla anledning så var jag bra i religion, det vet jag inte varför. Men... Mm.
Historia?
Hyfsat, men matte och alla de här tekniska grejerna, fysik, kemi och sånt där, var helt värdelöst. För det var, man var inte intresserad av det överhuvudtaget.
Det låter lite grann som att om du hade varit ung idag så kanske du hade fått något slags diagnos, eller? Om du hade så svårt att sitta still.
Ja, det hade nog varit någon form kanske. Va? Mm. Men jag var inte själv, det var flera andra också som ligger annars. Så bara man kom iväg från lektionen och så ut, spela fotboll och röra sig lite. Och vi hade ju 3 eller 4 gympatimmar i veckan. Det var ju hur mycket gymnastik som helst, vilket var jävligt bra att man fick avreagera. Det finns lätt, är det 1 timme i veckan nu eller?
Ja, min son går i plugget nu, han har 2, tror jag. På din tid så att säga, jag menar det här med att vara fotbollsproffs, det var väl inte ens, om man spelar i IFK Göteborg, de flesta hade vanligt jobb eller?
Ja, ja, vi hade ju jobb hela tiden, även när vi vann alla de här grejerna med UEFA-cupen 2 gånger, vi fan jobbade ju till 1:30 varje dag. Och så spelade final mot Hamburg i Sportfrain på Ullevi på kvällen klockan 7. Så det var ju... Men vi hade ingen annat att välja på. Vi visste ju inget annat. Nej. Det hade ju hänt förut att någon har kommit så här långt. Liksom, och det var ju först... jag vet att vi var ju halvproffs under 1 år i Blåvitt. Och det tyckte jag var jävligt givande. Det var ju 79 eller sånt där, tror jag.
Alltså det vill säga att du jobbade halvdagar?
Ja, alltså, men 2 dagar i veckan så kunde vi träna. Vi var ju 8-9 stycken då. Kunde vi träna på morgonen klockan 10 till 12. Det var ju inte hela truppen då, utan det var ju framförallt de unga killarna då, så några andra då rutinerade. Så vi hade ju en träning då 10 till 12. Sen jobbade vi till 3, halv 4. Och sen tillbaka till kamratgården och så tränade vi 5. Så kunde det se ut liksom.
Vad hade du för drömmar?
Ja, det är också en sak. Jag har ju aldrig haft någon sån här... Ja, dröm har man ju haft att man ska, fy fan, man kan bli fotbollsproffs liksom. Det är en dröm naturligtvis, men det är ju aldrig någonting som jag har haft som ett mål att nu ska jag fan ta mig bli proffs, utan varenda gång jag har liksom, när jag var i Vartas 59-lag då, de som var födda 59, så hade vi 2 lag, etta lag och ett andra lag. Grejen var ju att ta sig in i etta laget, sen när man gjorde det så får du sätta ett delmål till, ja, kanske man kan komma upp i juniorlaget. Och så kommer du upp i juniorlaget och så fick du ytterligare ett delmål. Ja, fan, B-laget nu kanske. I Varta då. Hamnade i B-laget och så gick det hyfsat där. Nu, jävlar, kanske man kan spela en division 3-match med A-laget. Så hamnar man där. Och sen får man ju höja hela vägen. Då. Jag har aldrig haft så här att från där och så dit direkt. Utan det är ju delmål hela tiden. Och jag tror att det är... Jag säger inte att det är bra för alla, men jag tror att det är bra för mig i alla fall. För att hade jag bara haft det här målet att komma dit och inte hade kommit dit, då hade man ju blivit så jävla besviken bara. Men nu blir man ju glad varje gång man lyckades med det här delmålet varje gång.
Då kanske du hade vetat vad ångest är.
Ja, det är mycket möjligt. Ja. Om man inte hade hamnat där uppe till slut. Jo, det tror jag säkert.
Men det är ju ett helt annat klimat idag i fotbollsvärlden liksom. Om du hade varit född 89 istället, hade du haft samma karriär?
Det är omöjligt att svara på. Har man kommit hälften av det som vi gjorde på den tiden, halva vägen, så hade jag ju, är jag ju definitivt övertygad om att man har varit ekonomiskt oberoende resten av livet. Bara man gått halva vägen. Så att den biten hade varit bra. Men om man är tveksamt om man har kommit... För då var det ju liksom säga bara att så här är det, nu tränar vi och så jobbar vi på förmiddagen och fram till 2-tiden. Och så, det var ju liksom inget, fanns inget alternativ. Jag vet inte om vi hade passats för att träna liksom 2 pass om dagen och inte göra någonting annat. Liksom. Jag vet inte.
Du, är du händig eller?
Åh, herregud. Det är min sämsta sak. Jag vet ju fan inte om man spikar en spik knappt.
Men hur fan kunde du jobba som elektriker så mycket då?
Ja, men det var inte mer så... Just att man ska sätta plankor och stoppa i grejer och rör. Och så fick man... Jag gick ju 2 år i sån här elteleteknisk linje. Sen var inte jag någon jätteelektriker. Utan jag hade 2 killar som jag jobbade på i början som var jävligt goa. Och vi var ute och åkte till Danmark på vissa fredagar, så det hade skitkul. Så man mådde så bra med de här gubbarna. Och så var det mycket skitsnack i Byssjön. Så att jag var länge större elektriker, men jag klarade av att dra lite kablar i rör och sånt där. Skulle jag göra det idag så är det ju kortslutning i hela Göteborg. För fan, jag kan inte ett skit idag.
Det är så?
Ja, jag vet ju grunderna, men det håller ut långt idag.
Plus och minus och ja, jord.
Fas och nolla och jord.
Ja. Du hamnade ju i Holland först, va? Mm. Hur är det liksom med språket? Hur funkar det?
Ja, det är ju svårt naturligtvis. Det var ju det som var det bästa när man kom till England. Sista laget jag var utanlands i. För då, man kunde ju engelska, grundengelska. Sen var det ju en massa dialekter i omklädningsrummet som man hade svårt på. Sådär. Men det är man ju med från början liksom i omklädningsrummet. I Holland och Italien när jag var i Fiorentina. Jag fattade ingenting på och kanske ett halvår. Mm. Det är ju fan så frustrerande alltså, att inte veta. Du kan sitta där borta och skämta om mig. Det vet inte jag. Mm. Jag har ingen aning om att sitta och skratta där. Så det händer ju lite grejer där med språkförväxlingar där med. Det blir ju lite konstiga grejer ibland, men det är ju rätt kul grejer ändå. Så. Mm.
Men lärde du dig liksom holländska?
Jag pratade ganska bra holländska när jag stack därifrån efter 2 år. Mm. Men sen så liksom du underhåller inte samma och du pratar aldrig liksom holländska, utan jag kan ju läsa tidningar och sånt och förstå vad som står i en holländsk tidning. Det är ju inga större bekymmer, men jag kan ju inte uttrycka mig själv riktigt. Vissa inom fotbollen kan jag göra det kanske lite grann, men inte rent privat ute på stan och så där, utan.
Men italienska måste ju vara lite lättare att hålla i, eller?
Ja, det var ju det, betydligt lättare, ja, absolut. Men det är ju samma där. Då ska du lära dig ett annat språk. Först det holländska, och så går det 1,5 år, så ska du lära italienska. Mm. Då blandar man ihop det här lite, liksom. Så det blir en jävla sörja, så det är svårt att. Men vet, är jag nere i Italien en helg, så plockar man ju upp hur mycket som helst. Är jag i Holland en helg, kanske inte plockar upp lika mycket, för det var ju ett par år sedan nu, men. Så italienskan sitter ju mer inrotad än holländska.
Får man språklektioner eller?
I Holland var det inget sånt. Där fick du klara dig själv. Men jag hade ju en norrman och 2 danskar i laget, så att de hjälpte till väldigt mycket. Däremot i Italien hade vi en tjej som kom hem och hjälpte oss att städa och grejer någon gång i veckan. Sådär. Och hon satte upp och skrev på lappar. Liksom, det här heter så, det heter så. Pang, 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 pang. Så man lärde sig jävligt mycket fortare. Mm.
Vad heter kylskåp på italienska? Någonting med frigg.
Ja, ja, det heter någonting med frigg. Men jag kan inte
Friggebo.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Men du hade ju en lång och fin fotbollskarriär. Blev det 15 år som proffs?
Nej, inte som proffs utomlands. Det var ju 8. Ja. 8 år, men sen var det ju Blåvitt då.
Ja. Men okej, du hade en 15-årig fotbollskarriär.
Ja, det måste jag.
Vad var dina största problem under den tiden?
Ja, problem? Jag vet inte. Allting gick ute på räls liksom, utan när jag debuterade i Blåvitt så gjorde jag straff för Norrköping efter 35 sekunder liksom, inför 25 000 bulvi, och då är man ju inte kaxig liksom. Men då är det ju liksom, jag har ju haft en sån här jävel upp i hjärnan som säger, för fan, bit ihop nu liksom. Kriga på bara, det är fan, nu kan det inte gå så mycket sämre, kör bara. Och det har jag haft en jävla bra nytta av, den här inställningen liksom. Hade jag inte haft den så kanske man har vikit ner sig på gången alltså. Men alla som tror att det bara har gått så här rätt upp hela vägen, det är, man har ju såna svackor när man får liksom märkligen bita ihop.
Höll kroppen?
Ja, fram tills 30 höll den hur bra som helst. Vi tränar ju ganska mycket styrketräning och sånt, ja, för benen framförallt med Blåvitt. Så där la vi en väldigt bra grund. Sen första smällen jag åkte på gjorde jag sönder baksidan på låret, så den här hamstring gick rätt av. Då var ju borta ett halv.
Muskelfäste?
Nej, det är ju den muskeln som är baksidan av låret.
Okay.
Den gick jag rätt av. Det var ju första smällen skademässigt då. Det var väl den. Och sen hade jag en grej i Gais. Jag ramlade på axeln efter en hörna och slog sönder. Jag fick operera axeln. Den sena gick av som går ner i armen och håller uppe armen. Liksom. Borta ett halvår där också. Sen bröt jag 2 tår också i Gais. Så allting hände efter 30. Mm. Innan dess hade jag inga större problem.
Jag tog en fika med Kim Källström för någon månad sen, och han var liksom så här, åh, det är svårt med kroppen alltså. Så, och det verkar ju lite knepigt. Fotbollskarriärer är väl också längre idag än de var förr, eller? Är det tvärtom?
Alltså, jag vet inte riktigt, men allting utvecklas ju även inom medicinen och så här, att de vet ju vad de ska göra lite mer nu med skador och förebygga skador och sånt där, så de har ju allting inrutat nu, så att det bör ju vara bättre nu än vad det var då. Men vi hade ju en jävligt bra fysiogubbe där i Blåvitt, en amerikan som heter Dale Reese. Han var ju väldigt tidig med sådana här grejer, liksom att man ska bygga upp lårmusklerna så får du inte så mycket knäskador. Och det är ju självklart, har du 2 starka muskler så tar du ju smällarna lite mer för knät än om du inte har riktigt starka muskler där. Och det var han ju tidigt som fan, så att vi hade ju inte speciellt mycket skador i Blåvitt på den tiden. Nu för tiden är det ju skador överallt. Jag tror Blåvitt hade 6 eller 7 korsbandsskador ganska tätt in på varandra. Och vad det berodde på, det är inte bara otur, tror jag. Utan antingen är det att de har tränat för mycket, för det kan jag ju mycket väl tänka mig, för de kör ju som, alltså de tränar ju ihjäl sig då. Mm. Antingen har det varit det, eller också har det varit något fel i träningen.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Ja, det verkar ju tufft alltså. Just som du säger, att man faktiskt, när det är ett heltidsjobb och man, det är varenda jävla dag, 6 dagar i veckan liksom.
Ja, klubbarna äger ju spelarna, i och med att de tjänar ju ganska bra med pengar. Då är de på kamratgården kanske 8:30, käkar frukost och så tränar de 10. Sen är de där uppe och slappar emellan, så tränar de på eftermiddagen. Nu gör de inte 2 pass varje dag, men de kan ju i stort sett göra vad de vill med spelarna, för de är ju liksom i deras händer. För de betalar ju, de har ju inga andra jobb, de här gamla.
Nej. Du, när har du haft som roligast på jobbet som fotbollsspelare, tänker jag?
Det är ju alltid roligt när det går bra liksom. Det är alltid roligare då. Annars får man ju bita ihop ännu mer när det går lite halvtaskigt. Men den roligaste tiden var ju första 2 åren i Liverpool när vi vann ligan där. Sen måste jag säga, hela den perioden i Blåvitt var ju helt sjuk alltså. Från 81 till 83 första läget, och sen 85 till 87 liksom, hela den biten var ju helt sjuk.
Mm.
Vi var alltså ett lag som var i topp i Europa liksom, under flera år.
Mm.
Det tror man ju inte, när man är mitt inne i det så tänker man så mycket på det, utan man bara mål på liksom, man kör på bara. Men sen när man tänker efter lite grann, vilken jävla grej alltså, man har varit med om.
Hur kunde det bli så då, tror
jag? Vet inte. Vi hade, dels var det ju i alla fall första vändan 82, så var det ju tack vare att vi fick behålla spelarna under 4-5-6 år. Som det är nu, är det någon som blir bra så sticker han efter 1 år. Så det fanns ingen kontinuitet liksom, i laget, utan de fick ju byta spelare varannat år. Då var man ihop i 5-6 år liksom. Man lärde sig exakt utan och innan till hur gubbarna funkar både på och utanför plan. Och det tror fan det blir bra till slut då.
Då har det uppenbarligen inte haft som roligast i landslaget då?
Nej, vi missar ju alla slutspel som gick och missade liksom, utan 90 då. Vi gick ju vidare till Italien 90 och det gick ju jävligt bra. Men vi missar ju från, jag var med i landslaget från 80 till 90, 10 år. Vi missar ju 4 slutspel, både EM och VM då. Trots att vi hade ett, jag tycker de spelarna som var med var tillräckligt bra för att kunna gå till ett slutspel. Men det skedde alltid på en match. Vi förlorade mot Portugal i 2 olika kval med 1-0 på Råsunda. Förlorade mot Rumänien en match på Råsunda med 1-0. Och så handlade det om en jävla poäng eller 2 i slutändan då. Så vi var inte bra när det gällde då.
Satt det i huvudet eller?
Ja, lite grann kan det ha varit så, tror jag. Framförallt andra gången vi skulle möta Portugal på Råsunda då. Att vi torskade första matchen något år innan då, eller 2, med VM-kval. Och så var det EM-kval nu, så möter vi dem igen. Och det är klart det sitter i huvudet lite grann. 1-0 igen, torsk. Och så gick man inte vidare. Det var en ganska tung period rent med landslaget då alltså.
En grej jag tänker på som har återkommit lite i mina intervjuer, det är ju det här med beröm versus kritik. Liksom, att det tenderar att sitta fast hårdare när någon sågar en eller skriver någonting elakt på Twitter. Eller så där. Hur är det med dig liksom, när du tittar tillbaka på din karriär? Vad tenderar du? Liksom, alltså, är det mest triumfer eller är det mer? Liksom?
Nej, men det är alltså mest positivt. Det måste jag säga. Mm. Sen när jag kom hem från Eindhoven efter att ha suttit på bänken för att jag var en dålig forward. Jag fick ju spela runt i det laget som... Jag var ju mittback. Jag kom ju dit för att spela mittback. Mm. Men jag fick spela på mittfältet. Höger mittfält. Slutade jag som forward. Och så var jag inte tillräckligt bra som forward och hamnade på bänken då. Och det var ju då jag sa till han, tränande Jan Reker, att ska jag sitta på bänken här för att jag är en dålig forward, då kan du ju kvitta liksom. Då kan jag ju lika gärna flytta hem igen. Och så blev det ju några månader innan kontraktet gick ut då. Och då när jag kom hem så tyckte ju vissa tidningar då, och då är jag alltså 24-25 någonting. Då är jag slut som spelare. Stod i tidningarna då liksom. Och tänkte, fan jag är 25. Jag har ju inte nått hälften ännu. Men då får man ju återigen gräva ner sig liksom, gräva ner sig i skiten och börja om från början liksom. Och så det här jävlar anammat igen. Och så får man spela enkelt. Liksom spela enkla passningar, konstatera till det. Och så bygga upp det igen då. Och sen kommer du upp på samma nivå igen. Alla har ju inte den i huvudet liksom. En del viker ner sig helt och kanske slutar eller vad fan de nu gör. Men jag hade ju tur att jag hade den. Och det har jag ju fått tack vare farsan. Det var ju likadan. Även om inte han hamnade på den nivån rent fotbollsmässigt, så var han ju den typen.
Han är i livet va?
Jajamän, de är 84 båda två. Ja.
För det där var jag lite inne på, just att det känns så sorglöst. Men hur är du med sorg? För du har ju ändå förlorat vänner och sådär, har jag förstått det som.
Ja, det har varit en del sista tiden här med, eller sista tiden, sista åren med 2-3 självmord och grejer. Så sånt där är ju fan inget roligt alltså. Så man undrar ju lite grann att man aldrig såg vad som skulle komma liksom. Det är inte så att det har varit släktingar eller de närmaste vännerna, men det är ju folk som man umgicks med ganska ofta i alla fall. Så man undrar vad fan händer nu. Och sånt där är ju jobbigt, fy fan. Det ska man ju inte ljuga om, för det där är fruktansvärt hemskt. Och unga människor, det är ju, kommer du över 70 så är det ju liksom, då är det ju en, ja, det är naturens gång liksom. Men fan, om man är mellan 30 och 40 och kanske 45, och de, det är ingen kul alltså, fy fan. Och då undrar man, skulle man kunna ha gjort något? Eller skulle man, fan, såg man inte det här komma liksom? Men det går ju inte att se. Det är, jag vet inte om man ska förklara det, men det var tre stycken på jävligt kort tid. Och de var, fan, den äldste var 48 tror jag. Och då undrar man, vad fan är det frågan om?
Men bearbetar du det då på något sätt? Alltså?
Nej. Det är inte för att vara kaxig på något sätt, men då kanske någon sa, man fan, går, sätter man någon gubbe, någon, ja, psykolog eller vad fan det heter eller något. Mm. Men nej.
Min fördom om dig är att du är rädd för terapeuter.
Nej, jag är inte rädd, men jag kan inte se mig själv sitta och lyssna och ha tålamod till det där. Jag tror att jag pallar. Alltså.
Du ska ju mest prata, tror jag.
Ja, ja, det är möjligt. Aha. Det är mycket möjligt. Jag kan inte, jag håller vart och så. Men jag kan ju inte säga att jag är rädd för det, men, och det är inte så att folk har tjatat på mig att jag ska gå dit. Jag har fått något tips någon gång att kan du inte gå dit liksom. Jag menar, det, jag kände inte att jag klarade det ändå alltså. Det är inte det, utan, men sitta där och hålla på, jag vet fan om jag skulle palla ner.
Varför inte?
Ja, jag vet inte, det är bara en känsla.
Jag intervjuade en komiker som heter Jesper Rönndahl, som också är, han är helt ångestbefriad, säger han. Han vet liksom inte vad det är, och han tycker att han är den normala och vi som har ångest är de konstiga. Och då tänker jag kanske också lite fördomsfullt att det är, men vad fan, alla människor måste väl ha lite ångest. Och då tänker jag att ni bara förnekar det. Alltså att ni...
Nej, alltså jag vet inte vad jag ska säga, för jag har aldrig känt så. Det, alltså jag kan tycka att jag har misslyckats i alla fall två gånger då, om att jag har skilt mig två gånger. Det är ju ingenting man går och skryter om. Nej. För det är inte idealet direkt. Men då är det ju inte bara mitt fel. Det kan inte bara vara ens fel, även om det var jag som stack på de gångerna. Så är det, ju, det finns ju en anledning till att man sticker och att man drar. Har man det hur bra som helst så gör man inte det. Så att det ska inte bara skyllas på en person. Men jag kan väl känna lite grann, fan, att jag har sabbat två äktenskap. Det kan jag väl tycka, men jag har fan ingen ångest för det. Utan det är mer att första gången var ju barnen bara 2 och 3, eller var de 1 och 3. Så att det var ingen hit. Men det är ingenting som jag har gått och ältat genom hela livet. Alla har ju fått det hur bra som helst. Alla ungarna har ju fan perfekt allihop. Så det är ingenting som har drabbat dem liksom.
Okej, du är inte rädd för att gå i terapi, men vad är du rädd för?
Rädd för? Fan, man är ju rädd för... Nu bor vi i ett land som inte har några djur som man behöver vara rädd för. Egentligen huggorm kanske på sin... Men...
Getingar.
nej, getingar har inga problem med. Jag gillar inte vatten. Alltså jag gillar att bada, inget snack om det. Och jag kan bada, men jag gillar inte att hoppa i vattnet när man inte liksom har någon bottenkänning eller... Man tror ju att man ska, det kommer någon jävla bit i den här röven eller något. Eller, alltså, så vatten är inte min starka sida.
Okej. Okay. Har du mardrömmar om det?
Nej, det har jag inte. Men när man är ute någon gång, och kanske, det kan vi vara i Sverige här också, om man är ute och badar och sådär, man åker ut en bit, så känner ju inte jag mig trygg när jag hoppar i där. Det kan jag säga.
Okay.
Utan det blir ett dopp och så fort upp på den jävla trappan igen.
Men har du mardrömmar?
Ja, men jag har inga mardrömmar om att jag liksom... De mardrömmar jag har, det är jävligt konstigt, för att det händer ofta. Och de som kan det här säger då, eller de som kan det, men vissa har sagt att ja, det har en viss betydelse, för det är så här och så här och så här, men jag har aldrig liksom tänkt på det. Men jag har ofta mardrömmar om att jag ska till någon match och så glömmer jag skorna på hotellet eller hemma eller någonting, och så springer jag tillbaka och ska hämta de här jävla skorna eller benskydd eller vad det nu är för någonting. Och så hittar jag inte tillbaka igen sen. Och jag svettas och så svettas jag, och så rätt som det så skriker man ju till, och fan är planen någonstans, jag hittar inte plan. Och det säger ju en del, ja det har en viss betydelse, då är det så här. Men jag vet inte vad det innebär, varför det är så, för det händer rätt ofta.
Jag har väl också haft liknande mardrömmar i perioder. Någon kanske kan mejla oss och berätta varför vi har dem här.
Ja, det har varit kul att någon som har lite pejling på det där, vad det kan bero på.
Vi var lite inne på din långa, långa karriär här. Jag tänker så här, du trappade ju ner den ganska, det var en tydlig sån, något slags peak och sen en nedtrappning här hemma i Sverige. Mm. Var det svårt att ta beslutet att sluta?
Nej, faktiskt inte. Det var efter VM på landslagsnivå i alla fall. Efter VM 90, för då gick ju åt helvete då. Vi förlorade 3 raka där och sen motivationen försvann bara. Och sen är du över 30, liksom, det är inte lika... Man har lite den här jävla goet då, om när det går, hade vi vunnit den eller gått vidare, bara hade vi bara gått vidare, så hade jag gärna fortsatt, och då kanske man hade varit med 94. Men i och med att det skett sådär, så nej, nu är det bra, nu räcker det. Sen spelade jag Gais i 2 år då, 1 år i Allsvenskan och 1 år i Superettan då, och det var det sista på elitnivå. Sen spelade jag 5 år i Skogens IF, heter de. Började i division 4, vann 4:an, vann 3:an, gick upp i 2:an och sen ner i 3:an igen. Och det är ju också en skitrolig period. Det hände ju exakt samma saker i Skogens IF som det gjorde i Liverpool. Fast i Liverpool hände det i utlandet någonstans. Man kan spela en match och så var man ute på kvällen och hade skitkul med gubbarna. Liksom. Här var det en helg på Varbergs stadshotell eller någonting. Det fanns ju inte de kulna längre, så de kunde åka utomlands och grejer. Men det hände ju samma saker, liksom, samma skämt i omklädningsrummet. Det var ju därför man fortsatte, för att inte för matchernas skull. Utan att det här tjatet och sociala biten är ju det som är så roligt. Mm.
I vilken klubb hade du mest liksom ögonen på dig, mest uppskattning utifrån?
Ja, det var ju Blåvitt, det går ju aldrig att komma ifrån. Nej, sen Liverpool är ju lite efter 2. Sen både Fiorentina och PSV, det gick ju bra alltså, men det var inte så att det var så, utan, men det gick ju stabilt, det var inga problem så.
Men jag kan tänka mig att det är väl ändå på en annan nivå i England. Alltså det är mer människor och...
Ja, absolut, absolut. Jo.
Men, större pådrag.
Ja, absolut. Det var ju 40-50 000 varje match. Och det är klart att du har större press på dig när du spelar i en sån klubb. Men den största pressen tror jag nog hade i Fiorentina. För de var ju en mittklubb, liksom mitt i ligan, och hade varit då för många år sedan tidigare. Jag blev bra. De var ju med och slogs i toppen liksom. Men så har de haft en tung period, och så kanske de trodde då att de kanske skulle få en liten uppsving. Men vi blev ju 10 första året, sen 6 andra året. Och nu gick vi till UEFA-cupen då. Så att det var ju en bra sak för klubben. Liksom. Men fans, alltså man hör ju när det går dåligt i Italien, så får man höra det. Alltså. Även på stan, när man är ute på stan. Liksom, vad fan håller ni på med? Jävla sopor liksom, på italienska. Och så kan det gå en vecka så slår du Milan borta med 2-0. Ja, då är du ju gud helt plötsligt. Mm. Men alltså i England var det inte alls samma sak. Där var det ju stabil liksom att, men det laget var ju fan så mycket bättre också. Så vi förlorade ju nästan aldrig.
Mm. Men så, fick man hålla sig undan i Italien när man hade torskat?
Alltså jag, nej, alltså inte hålla, nej, jag höll mig aldrig undan så, men i och med att jag hade Svenny som tränare, vi skulle ju gärna vilja umgås lite mer, men för att hålla fansen på en lagom nivå liksom, så kan inte jag och han synas på en restaurang in i stan. Det. Mm. Om det inte går bra för laget, då tror de att jag spelar för att han är tränare. Liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det är bättre att inte de får ha de här spekulationerna. Så de gångerna vi träffade så var jag hemma hos han då, på, uppe i bergen. Men det var ju inte så jävla ofta.
Men det var liksom inte mordhot? När du
nej. Jag ramlade en match, vet jag, halkade, det var blött som fan. Och så gjorde de mål. Så var någon gubbe som kom fram efter matchen. Vi hade ju bilarna parkerade mitt ibland folk. Liksom. Och det kommer fram en gubbe och bara säger: fan, din fru suger dig så mycket, du kan fan inte stå upp på planen. Va? Vad sa du? Då är det nära liksom att, men det går ju inte. Man har ju nära till din jävel.
Men vad heter jävla sopa på italienska?
Stronzo eller faccia di merda.
Okej. Okay.
Vaffanculo. Det är mycket olika saker.
Ja. Det här med att byta riktning, för att du blev ju liksom kommentator ganska snart efter din fotbollskarriär. Eller kanske till och med överlappade lite.
Det överlappade precis. Mm. Vi hade spelat med Liverpool på lördag, så ville TV3 var det kanske, tror jag. Hundra om jag hade lust att sitta som bisittare till Anders Fredriksson. Jag tror att han håller på än idag. Då var det Everton Tottenham på Goodison Park i Liverpool. Mm. Så då gjorde jag min första match. Och sen blev det mer och mer och mer. Så jag hade ju en jävla tur att hamna där så fort efter karriären själv då. För jag vet att det är, för vissa gubbar har det ju varit jobbigt. Så när alla lamporna släcks och helt plötsligt, nu är du ute i rampljuset längre. Så jag hade ju ett jävla flyt att komma in där. Då var du ju med mig i vecka igen liksom bland fotbollen då. Även om vi satt på läktaren och kommenterade.
Mm.
Så jag hade ju lite tur att komma in där så pass tidigt.
Mm. Var det en härlig tid även?
Ja, helt grymt. Sen fick man ju mer kritik som kommentatorn som spelare. Mm. För där skulle ju allt kommenteras liksom. Om du säger någonting i striden sätter där, då står det ju direkt i tidningen då efter bla 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 bla. Eller någon insändare, fan är han klok den jävla, vad fan sitter han och babblar om? Men det får man ju bara svälja.
Mm.
Jag vet, jag skämtade lite grann en gång i USA när vi kommenterade fotbolls-VM när Sverige var med. Men vi hade ju inte Sveriges matcher då, utan vi kommenterade ju en massa andra matcher. Då hade vi USA, Brasilien i Palo Alto utanför San Francisco 4 juli, USAs nationaldag då. Och då var det Bill Clinton på storbildsskärm. Så stod spelarna på planen, brassarna och USA då, och så avslutade han sitt tal med att come on you guys, säger han då. Och då säger jag rent ut live bara för att skämta till det lite. Fan, jag visste inte om att Clinton höll på guys.
Mm.
Så stod jag med insändare då efter Aftonbladet. Eller vad fan då? Den där Hussein, är han dum i huvudet eller? Hur fan kan han tro att Clinton håller på guys? Då undrar jag vad de har för liv, de gubbarna som skriver in en sån grej. Att, vad fan, fattar de inte att det är ett skämt?
Men läser du allt som skrivs om
det? Nej, inte alls. Varken som spelare eller som... Sen ska man ju inte ljuga om att har man gjort en jävla kanonmatch eller vi har vunnit någonting, så är det roligare att läsa en tidning än om du har torskat.
Har du kvar sex getingars klippet någonstans hemma?
Ja, inte för att jag har klippt ut det, men det, min farfar höll ju på mycket så där, klippa ut allting i början när jag höll på.
Mm.
Han fick inte uppleva det, tror jag, i Liverpool-tiden där han dog innan. Då. Men jag fick ju permar ifrån dem då, som ligger någonstans, men det står ju inte i hyllan i lägenheten, utan det ligger ju på vinden eller vad det nu är, jag har ingen aning.
Och guldbollarna ligger
då? De guldbollarna och så gulden och blåvitt och ligagullet med Liverpool. Kristallkulor, två stycken. Det är väl det som står i en sån här vitrinskåp. Mm. Resten ligger i en låda på vinden.
Hur liksom nostalgisk är du? Inte mycket eller?
Nej, man blir ju påmind ofta.
Ja.
Så att det är ju jävligt roligt att folk tycker om det man har gjort. Liksom att man blir uppskattad. Det är ju bara att ta in. Tack så mycket. Fan, man är ju... Sen när man träffar folk som håller på och bara ältar. Oj, vad fan vad bra ni är. Du liksom, ja, det är bra, det räcker. Det är bra.
Mm.
Liksom, det är svårt att ta åt sig för mycket. Liksom.
För jag antar att det var väl inte helt kosher att du gick till Gaisen?
Nej. Ja, alltså, för Blåvitts supportarna undrar ju, vad fan hände där? Mm. Men jag fick ju inget erbjudande från Blåvitt när jag kom. De tyckte väl att jag var för gammal eller jag vet inte jag. De hade väl sin teori att hur de ville spela så där. Så jag fick ju aldrig något erbjudande från dem. Utan det var ju Gais, och vi hade en tomt i Göteborg som vi skulle bygga. Och så kom Gais med ett kanonförslag. Då var ju såklart Gais Göteborg. Och sen kanske man kan göra något vettigt där också i Gais. Men där gick det ju lite åt helvete, kan man ju säga. Men de hade ju problem med ekonomi och grejer, så det var allt skit på en gång. Mm.
Hur går det för Gais nu för tiden?
De ligger i mitten på Superettan. Mm. Det är likadant med ÖIS. Där ska de ju inte ligga, utan de ska ju vara allsvenska naturligtvis. Men av olika anledningar så ligger de där de ligger.
Hejar man lite på de andra Göteborgslagen också? Eller?
Ja, jag är inte sån här dåre. Det är klart jag håller stenar på IFK Göteborg. Men om Gais skulle gå upp i allsvenskan eller ÖIS, så är det ju bara att applådera. Jag skulle inte ha något problem med det. Dessutom blir det ju bra derby mot IFK. Mm. Så jag är inte så många Blåvitt-supportrar. De ser ju inget annat än Blåvitt. Liksom, jag går inte och kollar på Gais eller ÖIS. Men om de skulle ta sig klivet upp i allsvenskan, fy fan, jätteroligt. Kanon.
Men behöver du kolla på fotboll i jobbet?
Ja, alltså, jag behöver ju kolla lite. För att jag reser ju en del med två olika resebolag nu då. En till Liverpool oftast. Så jag ser ju allt vad Liverpool, hur de spelar, när de spelar varje vecka. Även om jag är där varje vecka. För att hålla sig lite ajour. Mm. Och sen kollar jag... Nu tyvärr blir det så. Jag jobbar ju med Rolls flyg och buss också, nu heter de. Mm. Då är det bussresor till Bundesliga. Nu var det ju ingen kanal som köpte de här rättigheterna till Bundesliga. Så nu kan man inte se Bundesliga på tv längre.
Det finns ingen full stream.
Det finns det säkert, men jag är inte så teknisk jag kan hitta det.
Nej, jag förstår. Och tycker du fortfarande att det är lika magiskt?
Ja. Jag kan ju sitta och kolla på tre matcher på en kväll. Det är inga som helst problem. Om inte det är något... Alltså jag lägger ut undan allt för att jag ska se fotboll. Men det ska vara mycket. Det ska vara jävligt viktigt om jag inte ska se Blåvitt en match eller Liverpool någon match. Då får det vara något jävligt viktigt, något udda. Mm. Annars så ser jag ju dem varje gång. Sen ser jag inte på resten av allsvenskan eller resten av engelska ligan eller Premier League. Utan det är ju bara en fördel om man har tid att titta då.
Kan du sätta ord på för en då som jag som har sett en fotbollsmatch i hela mitt liv? Vad är magin?
Det är allting runt omkring stämningen. Alltså, när det sitter 40-50 000 på läktaren och sjunger bara den här ramsen om sin egen klubb och sådär. Och framförallt då den här You Never Walk Alone som Liverpool har som hemmasång då. När de sjunger innan varje match. Det är ju nästan som att man står upp i vakt då. Alltså. Blåvitt har en låt som heter Snart skiner på Seidon. Kanonlåt, man står ju där bara och man blir ju så alltså, man höjer sig, liksom, man går igång på något sätt. Sen gör man ju inte det till alla lag, utan det är just de två.
Joel Alme,
yes. Och den tyckte man i början att det var ju, fan, är det för jävla låt? Men sen, den växer ju bara hela tiden. Nu är den ju fantastisk. Mm.
Du hänger med i de här lagen, men hur är det i övrigt då? Liksom, hänger du med i nyheter?
Ja, det är det allmänna. Liksom, jag ser ju nyheterna på kvällarna, sådär, men jag sitter ju inte och superglor på det. Men jag hänger ju med ytligt. Jag läser ju tidningarna. Sådär, och fortfarande, jag sitter inte och läser tidningarna på nätet, utan jag köper ju GT varje dag. Och så går man ju igenom. Så att, nej, jag hänger med rätt så bra där. Men det är en sak som jag inte hänger med på, det är politik. För jag tycker det är så jävla tråkigt.
Ja, du har inte röstat på länge, hörde jag någonstans.
Ja, jag har inte röstat på, jag vet inte, 25 år kanske. Mm. Och då tycker folk, vad fan, du måste lämna din röst. Ja, men jag märker ingen skillnad i mitt liv, vem som styr och ställer. Om det är moderater eller om det är socialdemokrater, får folk tycka vad de vill, men jag ser ingen skillnad i mitt liv, vem fan som sitter där och bestämmer.
Men känner du inte att du vill att samhället ska, för att jag är inte heller jätteinsatt i sakfrågor, men jag känner ju ändå att jag skulle vilja knuffa samhället i någon riktning, liksom ibland.
Nej, jag tycker det är så jävla trist att se på dem sitter och tjatar här med sin politik och så skyller de på varandra bara och liksom händer ingenting. Och så fort det händer någonting som inte är bra ute på någon har lovat att de ska göra det, så tillsätts det en utredning som vi är på gång och kollar detta nu. Men det händer ju aldrig någonting. Mm. Nej, jag har aldrig varit intresserad och man har ju tröttnat mer och mer på att det händer ju ingenting.
Så om du skulle rösta, om jag tvingade dig, vad skulle du rösta på då?
Jag vet inte. Kanske bara för att morsan och persan var socialdemokrat, kanske har gjort det. Mm. Det är möjligt, jag vet inte. Mm.
Man brukar ju vara lite till vänster som ung och sen så börjar man tjäna pengar, så blir man lite mer högerbilden.
Ja, men det är just det jag menar då, liksom, att jag har inte känt någon skillnad på just den här biten. Så att, så.
Men, du,
men man kan inte vara intresserad av allt.
Nej, men du började med att säga att du tränar 4 dagar i veckan. Du ser ju ut att vara i väldigt god form. Samtidigt så verkar du också vara en utpräglad livsnjutare. Det är ofta öl,
ja.
Verkar det som.
Ja. Jag älskar öl. Alltså. Men nu får man ju en... Det är ju inte bra om man bara dricker bira liksom, och inte tränar då. Men nu är det ju att jag håller på 3-4 gånger i veckan och tränar, så kan man ju ta sig en bira emellan med gott samvete. Mm. Det sätter ju inte lika mycket nu när man tränar så ofta som jag gör. Sen tycker jag det är en social bit det där med att sitta ner och köta lite. Det är ju samma när man är på alla matcher och sånt där. Det är ju alltid bira. England är ju Tyskland liksom, det är ju bira innan enda match. Sen är det upp till dig själv hur många du ska dricka, men du kommer in i ett bra liksom 2-3 bira, så känner man fan, det är ju kul, fy fan. Skit, det är ju utan bira också, men vissa människor är ju så stela och kantiga. De, man fattar inte, fan. Så tar de 2 bira så är du fan en helt annan människa helt plötsligt. 9 av 10 gånger är det positivt. Sen kanske det finns de som spårar ur, naturligtvis. Och så finns det alltid.
Men du berättade i någon annan intervju som jag hörde att du liksom, när du var i England så var det liksom, du drack på daglig basis liksom, på eftermiddagarna.
Ja, på eftermiddagarna. Ja. Ja, det var ju 5-6 bira på pubben. Varje, man hade sådana lokala pubbar där man bodde då. Mm. Så vi var ju 6-7 man som var där varje dag. Blablad och jukebox. 6-7 bira.
Hade du barn hemma då?
Ja.
Hur funkade det att komma hem liksom och vara lite på kanelen?
Ja, men alltså, man blev aldrig på kanelen direkt så på eftermiddagen. Utan 4-5 bira så... Man inbillar sig kanske att det är ingen som märker något, men det gör de ju kanske. Men det var ingen som sa någonting om det.
Körde du hem?
Nej, för helvete. Ja. Det var en som körde bil varje gång upp till Southport där vi bodde. Och de andra drack bilar. Sen när man är där uppe så är det ju bara gångväg var man skulle gå någonstans. Mm. Så jag har aldrig kört bil någon gång med att dricka bilar in.
Det är bra.
Inte det, någon öl har jag tagit någon gång, men inte så att det, nej för fan.
Mm. Håller du diet också eller?
Nej, men jag vräker ju till mig som jag gjorde innan. Det är inte 3 pizzor i veckan. Det är inte ens 1 pizza i veckan nu. Mm. Och ja, man försöker hålla lite, ja. Mm. Men framförallt också att inte... Förr kunde det vara, man kunde dricka, inte dricka bira så man blir berusad, men fan en 5-6 bira på kvällarna, så där, det kunde man göra förut. Men det gör jag inte nu, nu håller jag mig till fredag, lördag. Mm. Och det är en jävla skillnad.
Hur mycket har du gått ner då?
12 kilo på, sen i februari.
Starkt.
Men ja, det är det som är kul, man märker att det är resultat liksom. Mm.
Det är också jävligt häftigt att man kan komma i form vid 58.
Ja, ja. Jag måste nog säga att jag tror aldrig jag har varit bättre rent muskelmässigt som jag är nu. Inte ens när jag spelar.
Oh, wow.
Men fysiskt, alltså rent flåsmässigt, alltså kondition, det har jag ju inte speciellt mycket. Ja, men du har, jag kan inte springa 3 kilometer utan att bara är halvdö. Liksom. Men rent styrkemässigt så tror jag fan inte jag har varit bättre än någon gång.
Nej, starkt. Tar du dina söner i armbrytning?
Det är mycket teknik där, men jag har aldrig försökt. Det tror jag inte, för de är jävligt tränare de också. Ja.
Du är 58 idag, folkpension om 7 år. Vad vill du göra? Vad vill du göra med den tid du har kvar?
Jag hoppas att jag kan hålla på så här till jag är 65 som jag gör nu. För det är, jag njuter fullständigt. Mm. För det är inte samma någon dag. Liksom. Det är olika saker varje dag. Och det är, nej, jag har det jävligt kul och jag är skitglad att jag har det som jag har det. Jag hoppas att det kan vara så fram till jag är 65. Sen vad som händer då, det är... Jag har svårt att se mig själv och inte göra någonting bara. Jag är alldeles för orolig och stressad för det. Jag kan inte sitta still liksom, inte göra ett skit. Det kan mycket väl bli så att man spelar golf. Jag har spelat golf, jag har spelat golf någon gång då och då i livet, men inte på regelbundna basis liksom. Bara få komma ut och tjata lite. Mm. Ta en bira i restaurangen efteråt och, ja, allmänt socialt. Resa hoppas jag. Jag vill börja resa lite mer och mer nu. På tre gånger om året. Så jag njuter fullständigt.
Mm. Hur är du med det då? Kan du liksom ligga i en solstol ändå?
Nej, inte. Nej. Alltså jag ligger ju där någon timme. Sådär, men nu när vi var ner på Kap Verde i 2 veckor. Så jag var ute och gick en och en halv timme varje dag. Så var det ett gym på stranden där jag låg en halvtimme varje dag. Och sen nere på den här solstolen i någon halvtimme. Och sen ut och bada. Och sen spelar vi mycket spel och grejer. Alltså det måste hända något. Jag kan inte bara ligga där.
Vad spelade du för spel?
Nej, det var mer en sån här typ... vi var 4 stycken. Alltså, vi var ju 2, så träffade vi ett par. Ett äldre par från Stockholm. De var från Härnösand från början. Och så hade de med sig ett litet frågesport så här. Mm. Med bara frågor liksom.
Hur är
och det körde
det,
vi varje dag i 2 veckor.
Ja. Är du bra på sånt?
Man blir ju bättre och bättre i och med att... Även om du inte kan det första gången, så nästa gång man är någonstans så kommer ju kanske den här frågan upp igen då, eller sammanhanget eller... Så jag tycker det är jävligt. Det är lärorikt att hålla på med sånt där.
Och har du varit med på spåret?
Nej, det är alldeles för svårt.
Är det det?
Ja, ja. Jag tittar ju på det rätt ofta. Men nej, fan.
Men du har ju ändå rest mycket.
Jo, jag vet. Men alla de här skämten och så som de har, liksom, det är lite för svårt. Liksom, även om man gillar sånt där. Men... Nej, jag vet. Ralf Edström var ju med i en runda där. Och han är ju, tycker jag, jävligt allmänbildad. Han hade ju inte en suck för fan. Mm. Så att, nej, det där är lite för svårt. Däremot har jag varit med på det här Jeopardy 2 gånger. Mm. Och var i final där mot... Men det var man ju kör. Det var ju jag, Arne Hägerfors och Stefan Holm. Så att, undrar vem som vann. Stefan Holm. Mm. Han är ju omänsklig för fan. Mm. Men jag såg Hägerfors i alla fall. Men det här är ju fan 5-7 år sedan kanske. Jag vet inte. Eller kanske mer.
Men du, läser du någonting?
Nej. Senast jag läste en bok var... Det är återigen det där, man kan inte ligga still och läsa en bok. Nej. Men senast var den här trilogin med Stig Larsson. Mm. Den gick ju ganska snabbt att läsa ut de tre böckerna är det, va? Mm. Det är senast jag läste en bok och det är väl 10 år sedan, eller?
David Lagercrantz har ju skrivit 2 böcker till i serien.
Jaha, det har inte jag läst.
Nej.
Men nej, jag är ingen... Nej, jag är alldeles för orolig för det.
TV-serie, ja?
Nej, för fan. Jag kan se filmer och sånt där. Jag har inte följt en tv-serie sen...
Dynastin.
Nej, men den perioden där. Då tittar man ju mycket på Dallas och det här. Mm. Men nej. Däremot gillar jag att titta på film. Och Camilla jobbar ju ganska mycket på kvällar. Sånt där, fram till 10. Så jag kan ju slå på en film. Liksom, men där är också... Händer ingenting på 5 minuter så byter jag av film. Mm. Alltså, det måste vara ett mord eller någonting måste ha hänt inom 5 minuter. Annars är det skit. Mm.
Då går du inte på bio heller, ja?
Tyvärr, vi jobbar så olika tider. Hon jobbar mycket kvällar och det passar inte riktigt.
Vad gör hon?
Hon jobbar för ensamkommande på ett hem då, med 8-10 stycken som är från Afghanistan, från Somalia.
Ja, riktigt jobb. Och ett viktigt jobb.
Ja, ja, absolut. Så att hon kör ju till 10 många kvällar. Vissa helger till 12. Så mm. det är svårt att få till det med filmer på kvällarna då. Mm.
Hörru du, jag läste nyheterna. Hur går det med bröllopsplanerna?
Ja, det är kanske. Du fan kan vränga till det. Alltså. Nej, vi har inga bröllopsplaner överhuvudtaget. Sen att det känns jävligt bra och sådär. Det är inget snack om det. Så att det är mycket möjligt att det händer någon. Men det är inget planerat just nu.
Nej, okej. Ja, det var väl ungefär vad jag hade. Känner du att vi skulle... Eller, det är så jävla tråkig fråga. Jag hatar när människor frågar om... Vi borde prata om något annat. Men känner du att vi borde prata om något annat?
Nej, jag tror att vi har fått med det mesta. Sen är jag ju jävligt lycklig över att ha varit med i så många produktioner efter själva fotbollsspelandet och kommenterandet. Mm. Typ Let's Dance. Jag fick förmånen att vara tränare för FCZ.
Mm.
Gjorde vi det 2 säsonger och det var det roligaste jag gjort i mitt liv. Mm. Sicka juveler, alltså. Mm. Underbar människa. Mm.
Så har du kontakt med Tore Kullgren?
Nej, men jag träffar honom då. Mm. För han är ju... Han har börjat som lite grann med stå-upp-komik nu.
Ja, precis.
Jag har på ett par 3 år, tror jag. Mm. Och det måste han ju lyckas med till 100%. För han bytte upp när käften. Han kan bara stå där så skrattar jag bara ser han. Mm. Så att det var många goda skratt där, alltså. Sen, typ Let's Dance då. Sen... det här kändishoppet som man snackade om innan. Mm. Det finns massor av grejer som man inte trodde man skulle få uppleva. Men... och sen 2 olika produktioner nu som är på G. En som kommer i mars och en som ska spelas in i mars. Mm. Så att det, det är jävligt roligt, och framförallt att träffa en massa andra folk som man inte ser så ofta nu för tiden, utan det, man springer på dem och så blir det jävligt roligt.
Är du liksom nyfiken på andra människor? Är det en drivkraft
hos
dig?
Ja, absolut, absolut. Sen är jag väl lite grann så här att jag kan nog ta vem som helst, bara de inte är dryga och elaka, för det går gränsen liksom. Sen vad de har för vad de gör, eller vad de, om de har konstiga uttalanden i tidningarna. Det är så lätt att ha såna här förutfattade meningar. Det hade jag om Björn Ranelid. Jag tyckte han var för fan vilken äcklig typ. Och sen träffade han. Vilken jävla härlig människa.
Jättefin.
Så man får ju sig en käftsmäll när man fan skäms lite att man har tänkt så överhuvudtaget. Mm. Jag är trevlig.
Men du poddar på och du krönikerar på.
Yes. Ja. Sen det roliga är ju att man för 2 veckor sedan, eller 3 veckor sedan innan vi åkte till Kap Verde, så hade jag inte almanackan späckad den här tiden som kommer nu. Mm. Men nu är det späckat och det är någonting varje dag. Mm. Det är ju inga jättegrejer, men det är småsaker hit och dit som ska göra. Så det är ju det som är så jävla kul. Man vet inte vad som händer liksom.
Tog du en bärs här nere innan du gick in i intervjun?
Här, ja. Ja.
En stark öl eller?
Ja, jag vet inte vad det var. Något bryggeri från Mölnlycke när man var från Göteborg. Ja. Det var jävligt god.
Ja. Vad mysigt. Vill du rekommendera något?
Ja, då vill jag rekommendera att folk ska vara sig själva så mycket som möjligt. Till 100% är ännu bättre. Och inte spela några jävla roller och försöka vara någon som man inte är. För det går åt helvete till slut ändå. Utan var bara där själv hela tiden, så är allting jävligt enkelt.
Mm. Bra. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
En som vi hade i våran podd som var förbannat rolig är Claes Malmberg. Mm. Har du haft honom?
Nej.
Det är en fantastisk människa. Mm.
Stort tack för att du tog dig tid.
Inga problem, tack själv.
Glenn Hysén, och det här är nog hela tricket. Han är sig själv till 100%, och det är därför hans karisma blir så oerhört stark. Följ honom gärna på Twitter, han heter Glenn_Hysén. Ja, kära ni, här skulle det egentligen ha varit ett avsnitt med Tobias Forge från Ghost, men det är framskjutet några veckor på skivbolagets och Tobias begäran. Jag hoppas innerligt att jag kan återkomma med en härlig metal-episod snart. Men nu får jag säga god jul. Nästa vecka kommer den här ljuvliga stämman på besök till Värvet. Jajamensan, den helt otroliga Ane Brun besöker Värvet på juldagen. Tills dess, ta hand om varandra, köp inte ihjäl er med grejer nu, utan ersätt kanske någon julklapp med att stötta till exempel Stadsmissionen eller SOS Barn vi gör. Det tänkte jag göra. Okej, det var allt för nu. Kram och god jul!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!